Du lyssnar på Skillpod, din livboj i spelhavet.
Ja, hjärtligt välkomna till avsnitt nummer 6 av Skillpod. Jag som är er värd för kvällen heter Sebastian Magnusson. Och med mig har jag förstås två av mina kära kollegor. Det är ju delvis Johan Eklund.
Mm. Precis, jag var ju med bara för två avsnitt sen.
Ja. Publiken kan helt enkelt inte få något av det.
Nej, de skriker efter mig. Där på gatorna, Johan, ska inte vara med i skill på det? Men jag säger, jo, det måste jag ju.
Och någon annan som alla törstar efter är ju också Sofia Hård.
Jajamensan, det är väl ungefär samma sak som för Johan där, liksom, att man har en fanclub när man går utanför dörren. Sen bor vi även i Norrland båda två, vi har ju inte så mycket annat bättre för oss. Så det är väl kanske också en förklaring. Men jag är här i alla fall.
Du är alldeles för ödmjuk, Sofia.
Jag vet.
Yes, och om jag har lusläst mina anteckningar korrekt så brukar de här, efter den här fina presentationen, gå över till att vi pratar lite om intressanta nyheter i veckan. Och du hade väl någonting som du tyckte var jävligt coolt, Sofia?
Ja, jag var ju nästan sådär fånigt glad i veckan när jag läste. För jag gillar ju, som ni kanske vet, Nintendo DS och nya Nintendo. Eller jag tror att jag kommer gilla dem väldigt mycket, 3DS. Och det kom ju den här goda nyheten om att Layton och Phoenix Wright kommer vara med i samma spel. Och eftersom de spelen för sig tillhör de absolut bästa spelen till DS så känns det ju här som en våt dröm nästan. Det är helt galet lovande. Så att jag hade ju för sig redan bestämt mig för att jag ska köpa en 3DS på en gång. Men det vart ju inte mindre pepp nu. Jag tror att det kommer vara, alltså de där spelen är som gjorda både för det portabla formatet och för att vara tillsammans. Så att det känns som viol och lakrits. Fantastisk mix.
Ja, nej, du är inte ensam om att tycka det. Det var många som var positiva till det.
Mm.
Jimmy Pettersson bland annat, han älskar crossovers och han tycker det borde göras oftare i spelvärlden.
Ja, men just den här, alltså för det är ju risken ibland med crossovers att det känns lite krystat. Att det är liksom någon jättekonstig ska vara med, någon jättekonstig, det finns ingen gemensamt. Men här känns det ändå som att Layton och Phoenix Wright, jo, men de hade kunnat mötas i det verkliga livet och göra något gemensamt projekt.
Som Aliens och Predators?
Mm. Ja, ungefär. Fast det är inte lika blodigt.
Då måste jag kliva in här som skeptiken. Och
som sur. Ja. Vad ovanligt, Johan.
Ja, jag måste dissa. Ja. Nej, men jag tänker att de har ganska olika visuell stil ändå. Hur löser man det?
Men har du sett den där trailern som släpptes?
Nej, jag har ju inte hunnit göra det.
För jag tyckte det funkade. De bibehöll bägge stil till större delen. Men det såg ändå ut som en helhet på något sätt, tyckte jag.
Mm. Ja, nej, men det är nyfiket. Jag tycker också sånt här är kul. Alltså när det görs bra. Crossovers har ju en tendens att ibland, som man har sett i serievärlden, blir lite over the top. Det är liksom, man försöker för mycket nästan. Man vill för mycket. Men när det görs bra så blir det ju riktigt, riktigt trevligt också. Mm. Så att, ja, och det finns några bättre spelserier på DS än Layton och Phoenix Wright.
Nu är ju du skeptisk till nästa, Johan, men generellt finns ju väldigt många bra spelserier till DS. Men det här är ändå två av de bästa.
Mm. Ja, det var det jag menar. Jag menar inte att säga att
alltså, fanns, du lät som att det inte fanns någonting annat.
Ja, men det jag menar, är inte det de bästa spelserierna till DS då?
Jo.
Om man säger så.
Ja.
Men det är lite intressant också. Jag tycker verkligen bägge är enastående. Men jag ska inte heller sticka under stol med att båda serien har väldigt mycket trampat vatten. Det har varit väldigt mycket samma sak om och om igen.
Och då känns ju det här som en fantastisk utveckling.
Ja, det är i alla fall ett sätt att gå ur mallen så att säga. Men ja, intressant.
Ja,
ja, men nej, jag brukar säga som så, don't fix that which is not broken. Alltså, liksom, visst att de trampar vatten, men de har ju, folk tycker det är kul. Liksom Mario, vad fan? Han har gjort samma sak en jävla massa år, 25 år. Mer eller mindre, oavsett om det är 2D eller 3D. Han hoppar mellan plattform och samlar stjärnor. Jag vet inte.
Fast han har ju gjort mycket annat också. Han har kanske inte gjort crossovers med andra spelserier, men han har gjort crossovers med olika genrer och sina kompisar.
Jo då, det har han. Men det jag menar, själva grundkoncepten är ju aldrig nödvändigtvis fel, bara även om de blir uttjatade. Det handlar väl mest om ens själv, att man kanske själv har överkonsumerat det.
En intressant tangential som jag hörde häromdagen, det är att, som får mig att drömma i alla fall lite våta drömmar, det är att Hino från Level 5, deras chef, han var ju tydligen på något möte eller lunch eller kaffe eller någonting med Hideo Kojima och Fumito Ueda.
Mm-hmm.
Så det får man ju en lite sådär, det är nästa Leighton versus Wright versus Snake versus Ico eller något sådär. Det vore ju ganska
ja, just det. Speciellt. Crossovernas crossover.
Ja.
Ja. Ja, nej, jag har en lite mer obskyr nyhet då. Jag tog kanske det obskyraste vi producerade i veckan, och det är Paradox Interactives nyhet att man köpt upp licensen till att göra Mutant Chronicles Doom Trooper till ett online-spel. Och det här är ju intressant för att det här går över huvudet på en hel generation dataspelare och rollspelare för den delen. Men vi som växte upp där på 80-90-talet och han spelar både själva rollspelet, brädspelen och kortspelen, tycker förstås det här är jättecharmigt. Mutant Chronicles är väl det närmaste Sverige kommer att producera någonting som estetiskt är i närheten av Warhammer 40K. Skillnaden är väl att Mutant Chronicles värld är så mycket mörkare och ondskefullare och jävligt otrevlig och obehaglig, vilket jag tycker som gillar skräckelement är riktigt trevligt. Men och det har varit liksom min dröm att det ska komma ett online-spel om Mutant Chronicles. Hela den världen skulle jag se så fantastiskt bra som MMORPG.
Och nu kommer det?
Ja, som kortspel. Och det är det som är så nesligt. Va? Man läser nyheten eller rubriken och tänker ja, nu. Nej, det är bara kortspelet. Precis som Magic the Gathering. Som... Vilket säkert blir jättekul. För det var ett hyfsat kortspel. Inga ont om det. Men jag vill ju se det med MMORPG från Paradox Interactive.
Men får jag bara fråga, för jag är både yngre och mer skeptisk och inte så jätteintresserad i sånt här, ja, vad man nu ska kalla det, kortspel, sånt här mutants saker. Och skulle det verkligen finnas en fanbase för ett online-rollspel, även om du tycker att det är väldigt bra och din generation, men det är ju svårt nog ändå för online-rollspel idag att komma in och konkurrera med vissa andra. Så att, är det ens en realistisk tanke?
Ja, alltså det är ju faktiskt. Alltså det är inte så svårt att slå sig fram som online-rollspel egentligen.
Fast det har ju varit väldigt många som har gått och dött.
Fast det var ju länge sedan, och det var ju för att man satsade fel. Ofta handlar det liksom att man alla försökte skapa AAA-titlar. Om du ser till exempel på spel som Age of Conan och Warhammer Online där och sånt, det är att de har ju dragit igång väldigt stor marknadsföring. Men spelen i sig, de överlever på en spelarbas på från 150 000 till 300 000 aktiva spelare. Man behöver inte vara World of Warcraft för att gå plus som online-rollspel. Däremot så, när förlagen hade liksom pumpat in miljarder med dollar i vissa vansinnesprojekt och insåg att vänta, det verkar inte som att det finns någon med spelarbas, så dog de ut. Det man kan satsa på att göra ett nischat MMO. Det är inget skamligt i det. Så att nog tror jag att det finns, och man måste ju inte gilla ursprungslicens för att gilla spelet. Däremot så skulle det självklart inte bli något World of Warcraft döda. Det blir inte direkt någon Star Wars The Old Republic utmanare eller något sånt där, även om någon skulle försöka göra ett sånt spel. Men jag tyckte det skulle vara kul för min egen del ändå. Och jag tror att det skulle fungera, ja. Däremot så har ju Paradox Entertainment, som äger licensen, i princip rövknullat sönder licensen genom en jävla massa dåliga deals. Man var faktiskt på väg att sälja ut det till som online-rollspel redan på 90-talet till några jävla utvecklare i Mellanöstern som, ja, det finns screenshots från det där projektet som cirkulerar på nätet, och man gråter när man tittar på det. Det var ju uppenbart bara i scam. De bara liksom försökte sno pengar från olika investerare och sånt här. Men ja, det är en annan historia.
Men nu får vi ett kortspel i alla fall till sidor. Sen får man väl se hur det går med det. Så kanske det kommer något mer utav det. Om det stärker licensen.
Ja, om det stärker licensen eller någonting.
Kom det inte en film på det där nyligen?
Ja, precis.
Och den köpte min sambo så att den var skitdålig. Men han är också lite äldre. Eller...
Ja, men det där filmen, det är liksom, det är verkligen grädden på moset när man ser till rövknulleri. Liksom. Det är verkligen visar hur måna Paradox Entertainment har varit om att förstöra sin egen licens. faktiskt. Men det, bara för att få lite snabba cash.
Men då känns det ju ännu mer oroväckande inför spelet då, om de verkligen har sålt ut sin själ och bara
inte det kortspelet, för det kortspelet, alltså dataspel ska ju följa kortspelets regler. Okay. Och kortspelet gjorde ju på den tiden
det var bra.
Det var bra.
Så det är svårt att hänga med som oinsatt. Men, ja. Mm.
Så det gör, de gör det jävligt bra om de lyckas förstöra kortspelet när de digitaliserar det. Det är väl det det hänger. Men som sagt, det blir ju bara, alltså, om det inte var tydligt nog, det blir ett kortspel på skärmen. Alltså det är inget märkvärdigare än så. Däremot vill jag att det gärna skulle vara lite actionfigurer och pang-pang eller någonting sånt där, men det är en annan femma.
Ja, det finns ju andra som är väldigt nöjda med det. Hybrid the Wombat var ju väldigt kär i Doom Trooper-spelet till och spenderade mycket tid med det. Så.
Ja, det var ganska kultförklarat på sin tid.
Men, den som lever får se.
Ja,
jag tror att vi ska börja röra oss in mot huvudrätten, vår diskussion för denna vecka, som kommer handla om recensioner. Just det, vi har ju som sagt tänkt ge oss in i lite navelskåderi här och bena ut lite om hur man egentligen tänker när man recenserar ett spel. För det har vi alla gjort en gång eller annan.
Ja, åtminstone är vi här.
Ja, jo, det var det jag menade. Bra att du håller koll med dig, Johan.
Bra att du
tänkte att våra lyssnare kanske inte har gjort det. De kanske tar illa vid sig om vi generaliserar för hårt och säger att liksom, alla spelar sen sant innerst inne. Och sånt där. De kanske tar illa vid sig, man vet aldrig.
Men okej, är inte alla det då? Vad skiljer en sån som dig från Kreti och Pleti, Johan?
Skillnaden är att jag är liten. Och det är inte dem. Nej, jag bullshittar förstås. Vi kör på.
Du vill inte köra på den för?
Nej.
Nej.
jag kan inte svara på den, för jag bullshittar bara. Ja, vi glömmer det där.
Okej. Okay. Nåväl, om vi börjar i en helt annan ända då. Vad frågar dig, Sofia? Du har ju recenserat spel länge och på många olika sätt och allting.
Ja, oj.
När du sätter dig ner och börjar skriva en recension, vad är ditt mål med det hela?
Ja,
typ kanske in lite pengar och berömmelse.
Ja, precis. Fame and glory. Nej, men det första är ju vart jag skriver recensionen. Det är, eftersom jag skriver åt många olika typer av tidningar och sajter som Skillpoint. Det är ju en väldigt nischad sajt med möjlighet till längre recensioner för en mer kunnig publik. Där kan jag ju, alltså det är ju personligen den recension jag tycker är roligast att skriva. Eftersom där har man utrymme att ha lite mer återkopplingar till kanske tidigare delar av spelet. Eller lite mer. Man kan ha ett tema som man försöker hålla i recensionen. Någon slags röd tråd. Som man inte kan ha om man till exempel bara har en recension på 800 tecken till en dagstidning. Och med en dagstidning då har man ju också en annan uppgift. För att eftersom Skillpoint är en väldigt nischad sajt. Eller inte väldigt nischad. Det låter ju som att den är jättesmal. Det är den ju inte alls. Men det är ju ändå en sajt där de flesta har ju ganska bra koll på spelen då. Och många vet ju säkert redan innan vilka spel de ska köpa och sådär. Men gå in liksom för att få lite extra feedback och lite kommentarer om det är, om hypen håller och sådär. Men det som är i en dagstidning, då behöver man ju vara ännu mer konsumentupplysande. För att det är ju ändå, ett spel kostar ju 600 spänn för det mesta. Och många som läser en spelrecension i till exempel Sundsvalls tidning, de har ju inte koll på spel generellt, utan de kanske ska köpa ett julklappsspel till sin dotter eller son, och då kanske man går, eller jag vet att det är väldigt många som enbart går på recensionerna i dagstidningen, så då har man ju ett jättestort ansvar att ändå försöka vara subjektivt och objektiv och försöka lyfta fram vilket som är det bästa köpet. Så det är lite olika approach beroende på vart man skriver.
Mm. Du går faktiskt in på flera punkter som jag tycker är intressanta och värda.
Jag vet av dem bara. Hivit.
Ja, jag kände det. Det var mycket jag skulle ha kommentera där, men det hann man inte riktigt.
Nej,
men vi har gått om tid över. Så. Om vi kan ta en av den där till exempel. Det är en klassiker där. Är det konsumentupplysning eller är det så att säga kritik?
Alltså, jag tycker att i grunden står ju aldrig viss mån av konsumentupplysning, för att den som läser recensionen vill ju veta någonting om produkten. Sen är ju frågan hur djupt i konsumentupplysning man ska gå, för att det man redogör för kommer ju till syvende och sist ändå bara kunna vara en subjektiv upplevelse. Visst kan man gå in på liksom objektiva saker som shading, hur bra shadingen är i spelet och belysningen. Liksom, ja. Men det handlar ju om helheten när man ska förmedla till läsaren. Och det är som Sofia sa, de flesta vill ju, de vet, de känner ju oftast till de här titlarna. Man ska inte fördumma läsaren. Liksom. De flesta vet vad de vill ha, de vet vad de är ute efter. De är intresserade av Final Fantasy 13, säger vi, och de vill veta bara liksom om andra människor som normalt spelar Final Fantasy 13 tycker att Final Fantasy 13 är bra. För att motivera, ska jag köpa det eller ska jag inte köpa det? Liksom där tveksamheten liksom, ska jag slå till. Och vissa, så att jag menar, det är ju en balansgång. Jag försöker alltid ha en viss stå på konsumentupplysningstanken, men liksom, jag vill ändå förmedla.
Ja, det ska ju inte vara plus liksom, väldigt till att slänga i soptunnan och sådär, men det är det som du säger, Johan, att man har grundinställningen att det är konsumentupplysning, och sen kan man utifrån det ändå bygga på så att det blir en underhållande och trevlig text. För att ibland i speljournalist Sverige har ju konstformen i recension har ibland i vissa speltidningar, det är inte en enda utan det är flera stycken, ibland gått ut över innehållet, känner jag, så att man har knappt någon aning om vad recensenten tycker om spelet förutom betyget då, eftersom form går före innehåll, och det är lite fel just för att det handlar ändå till viss, till ganska stor del om konsumentupplysning.
Jag drar mig till minnes den legendariska recensionen av, vad var det? Var det Galactic Civilizations eller något i DN av Jonas Tente? Där hela texten bara var en allegori till Thomas Hobbes Leviathan.
Ja, den var ju grotesk. Den sa exakt ingenting om spelet. Nej. Den var ju förvisso väldigt välskriven. Ja. Det kan man inte säga någonting ont om. Men
var det kanske inte fel forum att ha,
ja,
det på
precis. Det var ju mer, det var ju mer ett debattinlägg än en recension. Så att det är lite svårt det där faktiskt. Men det där märkte jag när jag började skriva om spel på spel2.se, en sajt som är död sedan länge. Så vi experimenterade ju jättemycket med format. Alltså jag skrev ju liksom träiga 10-siders recensioner på Oblivion som tog upp varenda liten aspekt av spelet liksom, till mer roliga experimentella texter som bara handlar om någon form av subjektiv upplevelse eller mer poetisk ton. Och det jag upptäckte, det var ju att de recensioner som läsarna gillade, det var de här som var lagom konsumentupplysande och lagom lättlästa och som sa någonting om min upplevelse. Medan liksom jag kanske tyckte att det var jäkligt häftigt att vara väldigt akademiskt analyserande eller experimentellt poetiskt liksom i en recension, att det gav mig någonting som skribent. Men de recensionerna gav ju inte läsarna någonting alls, uppenbarligen. Ja. Så att det är den vinkel jag har på det hela tiden. Jag försöker hitta det där lagom konsumentupplysning, lagom upplevelse. Så man hoppas att det är läsvärt.
Om jag frågar så här, Johan. Du har ju ett syfte med dina recensioner, men vad är det svåraste att recensera? Så att säga, vad är det som gör det svårt? Är det vissa genrer eller är det typ medelmåttiga spel? Ja, poängen med din recension är att få ut vad du tycker om spelet på något ett eller annat sätt. Vad är det som kan stå i vägen för det?
Det svåraste, det är ju de här spelen, som du säger, de medelmåttiga spelen. Alltså spel som egentligen, de är bra. Det finns ingenting man kan säga ont om dem egentligen. Men de är samtidigt inte speciellt märkvärdiga. Till exempel Medal of Honor som Lars recenserade här om veckan. Det skulle vara en mardröm för mig nästan recenserare, för att jag vet att jag bara skulle tycka mellanmjölk. Även fast jag vet att det finns ju konsumenter som skulle älska de där linjära shootersna rakt upp och ner. Alltså det har ju verkligen en marknad, därför är det en så stor genre. Men liksom att recensera, alltså när man har spelat tillräckligt många sådana där så blir man så avtrubbad. Och det är väl, tror jag, ett problem man har som recensent överhuvudtaget. Oavsett om det är spel, musik eller film. Man blir lite elitistisk undermedvetet. För att man har tagit del av så mycket kultur att man devalverar värdet av den. Till skillnad från den som bara köper ett, två spel om året. Liksom tycker att de här är ju fantastiska.
Och samtidigt så blir man ju ändå, alltså i och med att man är recensent så, och får förmånen att testa så otroligt mycket spel ändå som de flesta har möjlighet till. Och då får man ju ändå den åsikt som man kommer med själv i sin recension, även om det är en subjektiv åsikt, för det handlar det ju alltid om, så har man ju ändå, har du spelat 100 spel i den genre som du kanske fått möjlighet att göra eftersom du är recensent, så har du kanske ändå bättre referensramar än om du bara spelar 2 spel om året och är väldigt glad och nöjd med dem.
Ja, visst är det så, definitivt. Alltså, jag menar inte att det är en svaghet att spela mycket spel, definitivt inte, men det jag menar att man får ett perspektiv som inte alltid läsaren tror jag kan förstå. Det är svåra för mig då som skribent att förmedla det på ett sätt så att det är förståeligt för dem vad jag har i min bakficka när jag skriver det här, vad jag utgår, alltså mina utgångspunkter när jag lägger det betydet kommer med de här omdömena. Det är därför jag tycker att de här spelen som hamnar där liksom i 2R, 3R betygs på en 5-gradig skala området liksom är svåra att skriva just för att.
Men om man inte har blivit engagerad av dem, varken positivt eller negativt, då är det ju svårt att just hitta en ingångspunkt till en recension, för det håller jag med dig. Att det är just de här spelen som, ja men det här var väl helt okej och sådär, men man har inte någonstans, för att annars känner man ju om man spelar ett spel att man får någon känsla, oavsett om den är positiv eller negativ, och så får man något uppslag och så kan man bygga på det i sin recension. Men de här spelen som är 2-3 lite sådär mellanskiktet, de får man ju inte alltid någon känsla så. Och då är det ju jättesvårt just att veta vart man ska börja med dem.
Då kan det bli en sådär klassisk, å ena sidan och andra sidan recension.
Ja.
Ja.
Kontrollen är bra, men grafiken är lite klen. Ja, ungefär.
Det är kul om du gillar genren.
Ja,
jo, alltså, det blir ju så. Det är svårt att komma ifrån att man ibland sätter på autopiloten. Man vet att ja, det här har jag en disposition som alltid funkar när jag skriver en recension. Och jag har inget intressant att säga om det här spelet egentligen, så jag följer den rakt upp och ner.
När vi ändå är inne på den tråden, har ni några sån där klyschor eller slagdängor som ni typ, om ni läser det i någon text om vart att ni börjar gnida tänderna och sätter pannan för handen? Finns det några sån där uttryck eller grejer ni verkligen har tröttnat på?
Jag har ju haft det, men inget för närvarande tror jag som jag sist stör mig jättepå. Men jag minns ju liksom när Bioshock kom och alla skulle prata om Art Nouveau och folk började svänga sig med sådana konst- och kulturtermer som gick rakt över deras huvuden. Då kunde man ju liksom som akademiker sitta och svära lite grann. Det ska jag erkänna. Så satt man så här, fan, du vet inte ens vad du pratar om, men visst. Och nu är det väl lite elakt att säga så, men alltså det var ju liksom, gick en inflation i vissa ord som folk använde lite väl fritt just där 2007-2008 tycker jag. Men ja, det har lugnat ner sig med det. Eller så är det för att jag slutar läsa papperstidningar, jag vet inte.
Du var inne på det där med längd, Sofia. Att skriva för dagstidningar och sådär så är det ju ofta betydligt kortare längder än vi har på Skillpoint som du nämnde. Men även våra recensioner på Skillpoint är ju i sin tur kanske inte riktigt lika långa som, ja, svårt att peka ut det, men ja, IGN till exempel har det ganska långa.
Eller GameRaktor kör ju också ganska långa.
Ja, sådana som är på flera sidor. Så att säga.
Men där tror jag att man är lite, alltså man tittar bara till sig själv vad man känner. Jag vill ju inte läsa texter på 10 000 tecken bara för att jag kan göra det online. Utan jag vill ju läsa dem som, och de är väl typ mellan 2 000 och 4 000, de man skriver på Skillpoint. Och jag tycker att det är ganska lagom för att, alltså dels är ju konceptet att läsa långa texter på datorn är ingenting för mig överhuvudtaget. Det är en annan sak om de är i tidningar, men sen en recension har ju ändå, jag tycker inte att en recension behöver vara så där jättelång bara för att möjligheten finns. För att man behöver inte, som de gör på Game Reactor när de ska ha sina mastodont recensioner, att de går in i varje liten detalj i spelet, som du tog också som exempel, Johan, när du skulle testa lite ramarna. Mm. Och det är ju, även om man kan göra det, så det är väl ganska tråkigt tycker jag att läsa. Så för då vill man ju hellre spela spelet själv. Det jag tycker är kul liksom, som recensent, så behöver man ju aldrig läsa recensioner för just konsumentupplysningssyftet. Men jag tror att det kan vara lite kul på samma sätt som, för jag skriver ju även konsertrecensioner, och då har man ju absolut inget konsumentupplysningssyfte, för då är ju konserten redan gjord. Men om man har varit på en konsert så är det himla kul att gå tillbaka och läsa vad recensenten tyckte av någon anledning. Och på lite samma sätt så kan jag tycka att det är kul när man har spelat ett spel, kanske recensera det själv också, och sen gå tillbaka och läsa andras recensioner, just för att det är lite igenkänningsfaktor. Jag tyckte den det har. Sådär.
Jag tycker ju då att musikrecensioner på konserter är fullständigt jävla meningslösa. Men det det är liksom, ja, det är lite bara
en personlig.
Ja, det är alldeles för personligt och subjektivt. Det känns, det har ingen relevans för läsaren egentligen om de inte var där och ens
nu, men visst, tänker man ju att...
Är det inte det som är kritik då, till skillnad från konsumentupplysning?
Ja, men jo, precis. Men vad tjänar det för roll så här, i efterhand?
Nu känns det så här, Johan, jag vet att du också håller på med musik och så där. Kan det vara så att du har blivit sågad någon gång och att det är det som har bildat det här hatet mot...
Nej, det, jag tror aldrig någon som har... För det var ju,
någon har aldrig sågat det.
Talet när jag uppträdde, men vi spelar ju på så små arenor så var det som recenserade de spelningarna.
Det är kanske därifrån bitterheten
kommer. Ja, precis. Så var det ingen som
recenserade dem. Jag fattar inte vad man ska...
Nej, men för att återgå till diskussionen. Jag har ju hävdar alltid att man ska anpassa sig till formatet och mediet. Och det är ju av erfarenhet och kunskap. Liksom. Både för att jag har testat det och sett att det funkar inte med mina Mastodont-recensioner skill 2 eller 3 på spel 2. Liksom, att det är ingen som orkar bläddra genom flera sidor och läsa om detaljerna.
Fast Game Reactor, IGN och de är väl ändå inte helt... de är väl ganska stora? De har väl några läsare?
Ja, precis. Jo, de har ju läsare.
Har de en läsare av texterna? Hela texterna?
Exakt. Jag tänkte, de har väldigt mycket besökare på sajten, men hur många tar sig igenom alla sidor på recensioner?
MO76 till exempel har ju skrivit där kommentar att han, för en bra recension för honom är en som täcker allt om spelet. Han vill få svar på allt han vill veta utan att bli spoilad. Mm. Och det gör ju definitivt inte alla mina recensioner.
Ja, det var ju självklart var det ju en många som, eller de som läste mina recensioner som var långa och tyckte att hon är jättebra, tack för att det var så uttömmande. Men de var ändå väldigt få som faktiskt tyckte det. Den stora mängden tyckte det var jobbigt att läsa så mycket text på webben. Och så jag känner liksom det att, och man ska ju lämna, som Sofia också säger, man ska ju lämna en del av upplevelsen till spelaren. Jag tycker inte att man ska hålla någon i handen och säga och skriva dem på näsan. Utan man säger liksom, man skriver det man tycker är väsentligt att säga om spelet, varken mer eller mindre. Sen kan ju det beroende på spelet bli längre eller kortare texter. Faktiskt. Till exempel om man ska utvärdera ett online-rollspel recension, så blir de ju, de som har läst min online-recension märker att de är oftast ganska uttömmande, för de blir ganska långa, för att det finns väldigt många aspekter att ta hänsyn till. Ändå försöker jag verkligen hålla dem så korta som möjligt. Men det är ju klart, men varje typ av text har ju sin publik. Det finns ju alltid de som verkligen vill vara akademiska när de läser en recension, vill läsa varje detalj och veta precis allt.
Och sen finns det ju tyvärr, och det kan man ju också prata om när det gäller längd, väldigt många som inte ens försöker läsa recensioner utan enbart bara titta på betyget. För det vet man ju ibland, att man har skrivit en recension som kanske inte är så jättelång, och sen är en av de första kommentarerna så här, om någonting som står i texten. Men då har de inte ens kollat i texten för att se om svaret på deras fråga finns. Alltså då lägger de hellre energin på att göra en kommentar, fråga om det. Och sen så kommer någon annan som har läst texten och bara, men det står ju i texten.
Och innan vi faller in i det här träsket så ska jag väl poängtera att jag redan på förhand har lagt ett veto mot att prata om siffror och betyg. För så mycket tid har vi inte.
Nej, det är farligt att gå in på det där.
Det får vi ha en egen special för.
Ja. Men vi kan ju nämna att vi på Skillpoint valde den femskalan för att den är grov.
Johan bryr sig inte om mina veten.
Ja, men jag börjar förstå varför vi har valt den, så behöver vi inte diskutera den.
Nej. Kletet säger att någonting som kan göra recensioner väldigt bra och intressanta är att vara väldigt extrem mot ett håll. Alla till exempel Yatzy och Angry Video Game Nerd.
Mm. Ja, precis. Som Zero Punctuation som sågar allt och sådär. Och Angry Video Game Nerd som sågar allt. Men frågan är ju om det är bra recensioner eller om det bara
är ren
underhållning. Jag skulle säga att det är kul och det drar läsare för att det är ren underhållning. Jag menar, jag kan skratta åt när Zero Punctuation totalt dissar Dead Space och tar upp alla brister i det spelet. Även om jag liksom fortfarande tycker att efter jag sett det så har det dock inte gett mig någonting, för jag älskar fortfarande Dead Space. Jag tar inte till mig en piss av det han säger. Mm. För jag vet ju redan där jag tycker han har rätt och fel. Men däremot är det jävligt roligt att se någon såga saker. Det är till exempel, jag älskar att läsa Gustav Granlund och det är egentligen skrivande sågningar, för han är så jävla bra på att såga. Han har ett ordbruk när han sågar som är fantastiskt. Däremot så håller jag inte alltid med om hans sågningar, men de är alltid fantastiska att läsa. Men det är underhållning då. Och det är väl lite farligt kanske.
Men du går inte och köper spelet då? Om Nej. Du har läst hans sågning. Även om det är underhållning så har du ändå till viss del varit sån konsumentupplysning att du inte köper spelet för att han har sågat det.
Eller så har jag redan en uppfattning om spelet och köper ändå. Till exempel så hatar ju Gustav Granlund allt Joss Whedon gör. Men jag älskar ändå Firefly oavsett vad Gustav Granlund tycker om Joss Whedon.
Så är det. Så en intressant grej som MO76 väcker här, det är ju han nämner single player och multiplayer, och det är ju i vissa fall ganska radikalt olika upplevelser. Om man ser nu till Medal of Honor där senast till exempel, så är det till och med två helt olika utvecklare som har gjort single-player och multiplayer-delen. Jag tror inte ens de delar spelmotor, om jag minns rätt. Mm. Så det är som att få två spel på en skiva. Hur tar man ställning till det, Sofia, när man ska bedöma ett
det
spel?
Det beror ju helt på vilken typ av spel det är. Det finns ju spel där single-player och multiplayer är i princip likvärdiga, och därför måste man ju testa och bedöma båda delarna, som just Medal of Honor, för där tycker jag att single-player-delen är skitdålig, men multiplayer lyfter otroligt mycket.
Men blir spelet då lika bra som den bästa delen, eller blir den...
Ja, alltså det beror ju på vad man är ute efter, men just om man köper ett actionspel som Medal of Honor, då finns det en väldigt stor sannolikhet att man är väldigt sugen på att spela multiplayer. Så att då kan ju det lyfta spelet ändå ganska mycket. Sen finns ju de spelen som har ett ganska mediokert multiplayer bara för att det ska finnas ett multiplayer-läge, men som ändå inte har så stor publik. Och då kanske man inte behöver lägga så mycket energi på att testa och skriva om just det läget, mer än att kolla vad som finns, vad innebär det. Medan som för Medal of Honor, Call of Duty, Halo och sådär, där kan ju multiplayer-läget vara viktigare än single-kampanjen. Liksom. Det är det som är huvuddelen i spelet egentligen.
Men kan inte det vara svårt att veta ibland, just i och med att vi får ju ofta spel tidigare. Vi har ju inga andras åsikter att falla tillbaka på.
Nej, men då vet man ju oftast ändå lite om spelet innan. Alltså det som genren... Alltså även om det skulle komma
till exempel Bioshock 2, det är väl ett exempel på vad du säger, något som har något multiplayer-läge som någon råkade klistra på misstag ungefär. Ja. Men när man väl får Bioshock 2 först av alla i världen ungefär, hur vet man då att det inte är ett enastående multiplayer-läge?
Nej, men det får man ju testa då. Men om man testar det och så märker man att men det här var ju bara påklistrat, det här var ju inte liksom, det här förändrar ju inte spelet radikalt, då behöver man ju kanske inte lägga jättemycket fokus på det i recensionen. Det behöver ju inte, för att som till exempel Call of Duty, så här, då kan man ju lägga lika mycket textmängd på online-läget som singelkampanjen. Men skulle man ge det i Bioshock 2 så skulle det ju bli lite fel, tycker jag.
Så man kan, en grej som jag skulle vilja säga nästan, att en recension är någon form av destillat av spelet. Mm. På sätt och vis. Eller ens ja.
Jo, men bara liksom, då lägger man ju mest fokus på den största behållningen i spelet.
Mm, alltså, precis. Jag brukar vilja dra liknelsen med Unreal. Det är det första Unreal. Där Epic inte riktigt själva förstod varför folk gillade det. För att, du vet, man släppte ju två spel från det. Unreal Tournament och Unreal 2 som gick vidare. En som satsade på multiplayer, en som satsade på singleplayer. Det ena floppade, det andra gjorde det inte. Då är det ganska lätt att se tillbaka sen. Vad var det som gjorde Unreal 1 bra? Bara för att folk tyckte att det var bra singleplayer, eller var det för att de gillade att skjuta ihjäl varandra?
Grafiken.
Precis, det var nog grafiken nu. Ja, den var ju bedårande när den kom också förstås. Men liksom det folk gillade i Unreal var förstås multiplayer-biten. Storyn brydde sig inte en jävel om. Därför floppade också Unreal 2, för att det var en ganska ointressant värld, verkar de flesta tycka. Sen finns ju andra skäl att Unreal 2 inte funkar. Men liksom det är ju... Så att skulle jag recensera Unreal 1 idag och när jag går tillbaka, då skulle jag egentligen utgå från multiplayer enbart, nästan. Men det är liksom med facit i hand.
Om vi pratar om just facit i hand, vi är ju inte ofelbara, även om många kan tro det.
Jo, men jag är perfekt.
Okay. Ja, men då vänder vi oss till Johan istället.
Tack!
Om vi tittar tillbaka här, har det hänt att du är så här veckor, månader, år efter tittar tillbaka och säger, men fy fan vad fel ute jag var med det där spelet. Det där skulle jag sagt något helt annat om, egentligen.
Jag har faktiskt det. Men det var nog mer att jag gav ett dåligt betyg och sen ångrar jag mig att jag inte gav ett sämre betyg. Det är på den nivån faktiskt. Inte tvärtom. Men i övrigt, nej. Faktiskt inte. Jag tänker
ofta... Har du aldrig ångrat ett betyg?
Nej, jag tar det som... Alltså, det är verkligen min grej. Att verkligen, när jag ger ett omdöme, då ska jag känna att det här känns rätt. Är jag tveksam, ja, men då måste jag fortsätta fundera på det. Överväga de olika faktorerna. Liksom, vad är det jag tycker är viktigast i det här spelet? Så att, nej, jag känner ändå att jag har varit rättvis i de flesta betyg jag har satt. Så att säga. Det är sällan aldrig jag har känt mig tveksam efter jag har satt ett betyg.
jag kan känna, alltså när man har, när spelet har sjunkit in lite, alltså ibland så vet man ju inte mellan fyran och femman om det är en femma eller fyra. Och ibland så kommer den diskussionen också upp, om man skriver positivt om ett spel, ger den fyra, och så kommer kommentaren att ja, men om det är så här bra, varför får du inte en femma? Och det är ju inte så att alla spel börjar på fem och sen liksom per minuspoäng att de faller ner, att det finns någon sån matris, utan det är ju just mellan fyra och femma så handlar det till stor del om känslan. Och ibland så finns den där känslan på en gång, men den kan komma kanske en, två månader senare när man märker liksom att fan, det här spelet, det sjönk verkligen in på djupet och har gjort intryck. Och ett spel som jag satte en fyra på i somras, Red Dead Redemption, som jag tyckte var ett jättebra spel, men det var väl GTA i västern. Men trots att det var det, så var det ett av de spelen jag spelade absolut mest i somras, och så här lite med perspektiv så tycker jag att det är ett av de absolut bästa spelen i år. Så där ångrar jag att inte jag satt en femma.
Just. Ja, det är helt klart ett av de bästa spelen i år, men jag tycker inte att det är en femma.
Nej, men det tycker jag.
Ja, jo, men, ja, men jag förstår ju the sentiment, som det heter, men jag utgår alltid från att tänka på just det där, ja, men hur mycket kommer jag fortsätta spela det efter jag skriver den här recensionen? Oftast känner man suget redan, alltså man verkligen sätter sig ner och funderar.
Det svåra är ju när man har ont om tid, tycker jag. Mm. Man får spelet och sen två dagar senare går ett embargo ut ungefär. Och även om man kanske till och med hinner klara hela spelet, så har man ju kanske inte alltid tid att smälta det.
Mm. Det är då jag brukar säga åt Lars Jensen, nej, du får inte din recension på releasedagen, du får vänta tre dagar till. Och så blir han skitsur på mig och så bråkar vi om det. Men alltså, jag är ju sån att jag sätter ett betyg förrän jag känner att jag kan sätta ett betyg. Så elak är jag. Men det är min personliga redaktör, så kan jag göra det också. Det är väl kanske lite hårkluveri och tjejer som jag själv skulle, precis som Lars, kanske trycka lite hårt på en annan skribent. Men alltså för mig är det jätteviktigt ändå att känna att jag verkligen står för betyget.
Jo, men man kan ju ändå aldrig veta hur det kommer kännas med ett perspektiv.
Fast Johan väntar alltid ett halvår.
Nej, vi kanske ska ha en diskussion om man ska få vara redaktör då, om man ska tycka att det är positivt.
Det är nästa veckas tema.
Jag försöker alltid vara på min vakt ifall jag är överkritisk mot någonting. Då frågar jag mig själv, varför är jag så jäkla kritisk mot det här? Eller om jag liksom känner, åh fy fan vad bra, det här är det bästa som någonsin har hänt i spelväg. Varför känner jag det här? Varför tycker jag det? Liksom, är det här bara någon form av nyhetens behag eller något sånt? Och analysera mina känslor. Det låter jätte kognitiv beteendeterapiaktigt det här. Men verkligen fundera på varför känner jag, varför tycker jag det här om spelet? Liksom. Och ja, fråga mig själv helt enkelt. Ställa mig själv mot väggen. Liksom. Så, men vad fan, är du bara en fanboy nu? Eller vad håller du på med? Nöt, liksom. Och, jag vet inte, det är min metod att försöka komma fram till ett betyg. Det brukar funka. För som jag säger, alltså jag har inte ångat betyg än. Faktiskt. Jag tycker att, visst att man kanske kan tycka lite halv, om man ser på en 10-gradig skala som vi satte förut på vår förra sajt, liksom plus minus ett. Liksom där. Men det tycker jag är så gråzonsaktigt. Det är aldrig att jag känt att jag varit helt fel ute. I alla fall.
Som en liten avslutande fråga här, Sofia. Du går ju runt och pluggar hela jävla tiden.
Ja, och jobbar faktiskt nu.
Ja, det också. Men det är just plugg som jag tyckte var intressant här. För jag känner annars att när jag skriver en recension, att jag gärna vill ha, ja, som du var inne på, kanske röd tråd. Lite att man ställer en tes och som löper genom grejer. Är det något att nytta av all din akademiska grej?
Ja, alltså nu försöker väl inte jag, till skillnad från Johan, göra mina recensioner så akademiska. Så, men däremot, naturligtvis, så har man ju lärt sig mycket just det här med att hålla samman och röd tråd. Och det är inte så att man sätter upp ett syfte i början av recensionet.
Men kanske outtalat?
Nej, men då är det ju mer liksom en tes och sådär. För att jag tror att om jag skulle gå tillbaka och kolla på ganska många gamla recensioner, så har nog första stycket säkert någonstans en mening med ett frågetecken. Mm. Att någonstans, ja, kan det vara? Det här låter ju som det kan vara världens bästa spel. Är det så? Eller någonting sånt. Att man ändå till viss del bygger upp lite hypen och ställer den mot spelet. Sen så man följer liksom någon slags utveckling. Så, vilket är på samma sätt man egentligen gör när man gör en uppsats. Bara att då gör man det lite mer strukturerat och ordentligt.
Mm. Det är kanske därför man har tagit det där tankesättet nu när du säger det lite grann. Från uppsatsskrivande.
Ja, men med de orden tror jag vi får börja knyta upp säcken på det här ämnet. och istället röra oss vidare till nästa del i programmet, som i normala fall skulle ha varit brevlådan. Men eftersom jag är lite osäker på exakt vad man hittar i alla mejl och sådär vi får, och det är säkert ingen som har sagt någonting ändå, så kör vi en omvänd approach. Om inte Mohammed kommer till berget, får berget komma till Mohammed. Så därför har jag passat på att ringa upp en av våra användare, helt enkelt. Och vem får ni väl höra? Ja, och vi har ju sagt för avsikt att kolla in communityn och dylikt vid tillfälle. Och därför så sitter jag ju här då med en av de tongivande rösterna i communityn. På Skillpoint och andra internetiga platser är han väl mest känd som Kid Cactus.
Ja, hallå där.
Hallå, hallå. Får jag kalla dig Mattias?
Ja, jag tror det blir enklare för ett vanligt samtal.
Jag har ju bjudit in dig av framförallt en anledning. En gång i tiden så var ju du väldigt länge en moderator på en mystisk internetsida.
Ja.
Samma sida som jag sade mera blev involverad i det redaktionella på. Och sen försvann vi bägge och allihopa. Och du startade wearegamers.se.
Ja visst.
Jag är lite nyfiken på drivet där ur, för det är, ja, du kan väl berätta lite om den helt enkelt.
Ja. Det hela började med liksom alla, eller ja, framförallt då jag såg att, ja, eftersom jag hade lämnat gameplay, kan man säga, också som moderator, så tappade jag mer och mer intresset för gameplay också. För det första var det rätt skönt att slippa vara moderator ett tag och inte bara ta tag i allting. Och sen, ja, när Lars Jensen fick gå, liksom, det var... Man märkte ju att alla blev lite oroliga vad som skulle hända med sajten och framförallt då forumet. Och jag tyckte det verkade kul att börja pyssla med ett forum, så jag började kolla in Simple Machines som WearGamer rullar på. Jag har aldrig hållit på med något sånt där förut, så jag tyckte mest det var roligt att pilla, och sen någon månad senare så var allting klart. Och då märkte jag också liksom att alla andra som också var på gameplayer också började, eller verkade åtminstone vara intresserade att gå någon annanstans om gameplayer inte skulle förbli som det var.
Ja, lite av en ark, eller hur har det uttryckts?
Ja, precis. Det var väl lite så jag uttryckte mig redan från början där. Jag tror det kanske till och med var första inlägget. Och det var väl i och för sig rätt många som ja, inte kanske helt hoppade från gameplayer till WearGamers. Men det var väl många som åtminstone var intresserade av ja, vad det var.
Mm-hmm. Jo, för det finns flertal personer som har hängt ihop där under en kanske lång period, kan man säga.
Jo, och det var lite därför också, ingen visste, eller jag ska säga, ingen på forumet visste överhuvudtaget vad som skulle hända med gameplayer. Liksom, det var mycket snack om att det skulle bli förändringar och det, ja, det var mest rykten, ska väl i och för sig säga. Och just det, men just det där osäkerheten att ingen visste vad som skulle hända, och tyckte det kändes bra en reservplan. Och som du säger, många av de som, ja, som nu hänger kvar på WearGamer, ska jag säga, de har ju hängt ihop sedan början på, ja, runt 2002-2003 någon gång.
Uh-huh. Det är en lång tid på internet.
Jo, det jag tycker också det är det. Och det är, ja, och det är liksom många som man inte har kontakt med på något annat sätt än just via, det började på Gamer och sen Gameplayer och så vidare.
Uh-huh. Du var med på Gamertiden där också alltså?
Ja.
Så då har det varit mer än ett, vad ska man säga, dramatiskt uppbrott i alla fall.
Jo, precis. Och jag har tänkt på det också. Det var ju väldigt mycket det som det kändes också när gameplayer, när då först Lars fick gå sen, när hela, eller inte hela, men större delen av redaktionen också gick. Att man kände igen det där och just stämningen på forumet också var precis likadant som när gamer försvann.
Och nu är jag så här och pratar med dig i Skillpod på Skillpoint.
Mm.
Som ja, jag tror inte du behöver berätta vad Skillpoint är. Då tror jag att de som lyssnar på det här har missat någon poäng. Men
ja, då kan man ju undra hur de har hittat hit också.
Ja, men ni är välkomna i vilket fall, kära lyssnare. Men hur känns det då att vi försöker typ urholka din ark och stjäla alla dina besökare?
Visst, det kan ju kännas lite tråkigt, men jag har ju å andra sidan inte skapat We Are Gamer för något. Ja, det var ju mer, ja, som en ark för att folk skulle ha någonstans att ta vägen, och nu de har ju fortfarande någonstans att ta vägen, både på WearGamers och många då som har valt att ha Skillpoint som sitt huvudforum, eller vad man ska säga. Och det är, ja, svårt att se det som något dåligt. Ja, när alla liksom fortfarande hänger ihop. Sen vad de gör, det spelar inte någon större roll.
Vad är det som gör att man hänger ihop så länge då? Men det är så otroligt lång period.
Jag vet inte. Jag är som egentligen med vilka vänner som helst. Även om man bara känner folk via ett forum. Att man vet vilka de är. Och, ja, precis som i det riktiga livet. Eller man ska säga.
Nej, men då får jag väl tacka dig för att du har tagit dig tid och dela oss med dina insikter.
Ja, det var så lite så. Trevligt att få vara med.
Jaha. Så om du inte har några avslutande tankar du vill meddela?
Nej. Jag får vara vis i något inlägg någonstans istället.
Det låter gott. Så, då har alltså Sofia och Johan återigen joinat mig här i vår virtuella studio för nästa del. Och det är väl egentligen bara att vi ska försöka, som alltid, ge en liten heads up om vad som kommer ske den här veckan på spelsajten skillpoint.se, som jag hoppas att många känner till. Och att döma av hur planeringen ser ut än så länge, så känns det som det blir en ganska tung måndag i alla fall. Det är mycket grejer som går upp förutom skillpoint här. Bland annat så... Sent på kvällen, klockan 7 tror jag, så går embargot ut för nya God of War-spelet Ghost of Sparta. Det är alltså Andreas Ljungström, numera känd som Kamelen tydligen, som ska dela sina tankar om det.
Ja, och det är ett PSP-spel då, för de som inte kände till det.
Ja.
Precis, och så kommer PS 2011 upp också.
Ja, om inte Lasse skjuter på det, han gör det ibland med sina.
Ja, precis.
Men vi har ju pratat om recensioner och vi har pratat med Sofia. Du har ju en recension den här veckan.
Jajamensan, det har jag. Och det är ganska kul, för jag har inte skrivit en recension på ganska länge, för att jag har jobbat så himla mycket. Men nu så har jag blivit piskad att skriva Fable 3. Och det är ett ganska roligt spel också. Mm. Det är väldigt kul till och med.
Får du säga något om det? Eller?
Nej, det får jag nog inte kanske.
Okay.
jag sa inte så mycket om det. Nej. Jag har spelat det kommer recension på tisdag. Och, ja, det är... Den recensionen är inte skriven än dock, så det får vi se.
Ja, stor skynda dig.
Tror du att du kommer kunna skriva en bättre recension nu när vi har benat ut hur man ska göra i veckan?
Ja, nej, det tror jag inte.
Nej. Du är perfekt som du är, tror jag.
Ja, precis som Johan. Mm.
Exakt, så är det ju. Det kom ju en recension, en lite försenad recension också, på en Slade från Gustav Granlund.
Det stämmer, ja. Det stämmer.
Han var ju lite avigt inställd innan, så vi får ju se om han...
Han är väl avigt inställd väldigt mycket, har jag insett. Han hatar allt som jag gillar i världen, typ Josh Whedon och Uncharted.
Enslaved var inte så kul, jag har spelat det också, jag tycker inte alls.
Ja.
Men det har fått ganska bra betyg av andra, vilket är lite...
Jag har sett ganska varierat omdömen av det. Så att det
jag tycker att det lider av samma problem som Evelyn Sword, att det är väldigt fint presenterat och sådär, men innehållet är skittråkigt. Monotont och bara eländigt.
Jag är lite avundsjuk på vår frånvarande programvärd också.
Vadå då?
Anders Brunlev. Han har ju tydligen klämt på... Ja, det också. Framförallt det. Men han har ju också klämt på Kirby's Epic Yarn. Som jag tycker verkar sjukt spännande.
Det ser ju jävligt mysigt ut i alla fall.
Alltså, de intrycken kommer han väl dela under veckan också. På en ospecificerad tid och dag.
Och sen kommer ju även recensionen av Layton.
Jag tror det var den du skulle prata om, att du var avundsjuk över att Toftedal skulle köra.
Nej, jag har ju faktiskt, som vi var inne på tidigare, de är väldigt lika alla de där spelen och jag har inte klarat alla föregångarna än. Så det är ingen panik för egen del. Men vem vet, det kanske är inte nytt någon gång. Det får vi väl höra på onsdag.
Mm-hmm.
Helt enkelt. Men ja, det och mycket annat finns oss fram emot under veckans gång.
Det är ju högsäsong nu.
Ja, precis. Det kan jag nämna också. Det kommer att komma upp några artiklar om BlizzCon från allas vår Andreas Berg också under veckan. När vet vi inte, men de kommer.
Kan eventuellt redan nästan vara uppe nu, till och med. Men det märker vi, och ni, helt enkelt. Och fram till dess, fram till nästa vecka, så finns vi som sagt skillpoint.se. Just Skillpod har ju en egen forumtråd som jag är säker på att det finns, att den är inte omöjlig att hitta. Och där kan man ju gärna lämna kommentarer och dylikt. Och vid det stadiet vi presenterar vad nästa vecka kommer handla om, så är det förstås intressant om ni delger era tankar även om det. Och det går även att göra via mail förstås på Gunnar och Johan, vet du vad det är?
info@skillpoint.se är det inte, nej.
Sofia, vi prövar det.
Vadå?
Mailadress inte skillpod, kan du den?
Skillpod@skillpoint.se.
Ja, det är det. Så dit kan man mejla om man vill säga något intressant. Och ja, antingen om, som sagt, om ni har några tankar om nästa veckas ämne, eller bara om ni helt allmänt vill ha några undringar om hur det fungerar på Skillpoint, eller vilka kalsonger Gustav har på sig, och ja, ställa era frågor. Oddsen är goda, vi kommer svara på dem. Och vill man vara extra festlig kan man ju dessutom ringa in till vår röstbrevlåda via det magiska programmet Skype. Och det gör man enkelt genom att bara ringa till användaren skillpoint_swe. Så kan man ringa in där och lämna ett kort mejl, så kommer vi spela upp det. Tror till dig. Men fram till dess så får jag tacka för mig här, min session som gästvärd. Och får även tacka mina medredaktörer som har varit med och gjort detta till så mysigt litet program.
Ja, tack själv.
Johan, säg något trevligt.
Men vad fan.
Ha det gott folk.
Hej då.
Hej då.